Du har hört andakten i P1 med tidigare ärkebiskopen KG Hammar. Musiken är Dans i de saligas ängder ur Orpheus och Eurydike av Gluck. Här med Gunilla Bar och Svenska Kammarensemblen. Producent är jag som heter Marianne Greip och det här var en repris från 2024.
Vi ska få nyheter från Ekot alldeles strax och direkt efter nyheterna programmet Medierna som bland annat tittar på public service-chefernas retorik i samband med regeringens public service-proposition. Där är P1, klockan är 2.
USA förbjuder från och med måndag medborgare i 12 länder att resa in i landet. Bland länderna finns Iran, Somalia, Eritrea, Haiti och Afghanistan. Medborgare från ytterligare 7 länder begränsas i sina möjligheter att resa till USA. Det gäller bland annat Kuba och Venezuela. Under sin förra presidentperiod införde Donald Trump förbud för medborgare från 7 övervägande muslimska länder att resa in i USA. En person stickskadades i en lägenhet i Haninge söder om Stockholm under kvällen. Enligt polisen är hans skador inte livshotande. En förundersökning gällande försök till mord är inledd. En misstänkt kunde gripas först efter att polisen avlossat varningsskott. En annan misstänkte ännu på fri fot. De små flaskorna med alkohol som studenter ofta bär som ett halsband är olagliga. Det säger kommunpolisen Jan Sköldberg i Köping.
Det faller ju in under den här alkohollagen då, som reglerar det här med att tillhandahålla alkohol till de som är under 20. Så därför är det olagligt helt enkelt. Sen finns det undantag då, men då handlar det om att bjuda alkohol i små mängder. Som ska drickas på platsen då. Och det är ju inte tillämpligt i det här fallet. Då. Så att det här är ju mer en gåva. En bra uppmaning är ju att låta bli att hantera alkohol vid det här tillfället. Erfarenhetsmässigt så brukar de festa ganska ordentligt senare på kvällen och natten. Så att det räcker till bra ändå då.
P4 Västmanland intervjuade. Ukrainska underrättelsetjänsten har hackat den ryska flygplanstillverkaren Tupolev och kommit över massor med hemlig data. Det uppger säkerhetskällor för Kyiv Post. Bland det som Ukraina kommit över finns listor över personal och protokoll från interna möten. Tupolev bygger många av de strategiska bombplan som deltar i kriget mot Ukraina. Det var Ekot.
P1, Sveriges Radio.
Den närmaste halvtimmen vårt program som granskar medier och journalistik. Här är medierna.
Mediebråket över Östersjön. Expressen publicerar film från finska skoldådet och får bredsida från finska medier.
Jag vill hävda att Expressen har sitt vett kvar.
Utredningen om utrikespolitiska institutets Mellanöstern-chef Rospe Persi blev klar i veckan. Vilket ljus sätter den TV4s publiceringar i?
I vår granskning har vi varit väldigt tydliga med vad vi vet och vad vi inte vet.
Liten höjning av anslagen. Ändå ramaskri från public service-cheferna. Vi tittar närmare på hur public service-propositionen tagits emot.
Det här tycker jag att det finns ett ansvar också att hur man uttrycker sig.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Piero. Hej och välkommen till medierna. Att gärningsmän i våldsamma dåd vill använda medier som ett verktyg för att nå ut med sitt budskap är inte ovanligt. I finska Birkala skedde i förra veckan just en sån händelse när en 16-årig knivbeväpnad kille gick in i sin skola och högg 3 yngre tjejer. Innan attacken skickade han ett manifest till kvällstidningen Iltalehti med sina planer. Gärningsmannen filmade sig själv inne på en skoltoalett precis innan attackerna skedde och la ut klippet i sociala medier. Ett filmklipp som de flesta avstod från att publicera. Men inte alla.
Vi diskuterade det här hemma med mina tonårsbarn. Och Så kom det fram att de har sett då den här filmen på den misstänkta som förberedde sig inne på skoltoaletten, och eftersom den har lagts ut på TikTok.
Ingemo Lindros är ledarskribent på finska Huvudstadsbladet.
Och då kollar jag att jaha, det är Expressen som har lagt ut den.
Här filmar 16-åringen sig själv innan skoldådet i Finland. Han byter om till svarta kläder och sätter på sig balaklava på en av skolans toaletter. Sen går han ut och knivhugger tre flickor under 15 år och filmar allt.
Ja, svenska Expressen valde att publicera klippet i en artikel och i sitt TikTok-flöde. Det är alltså en film som gärningsmannen filmat av sig själv strax innan attacken. Gärningsmannen bad också på sociala medier att någon skulle spara videon och skicka den till honom när han kommer ut från fängelset. På en pressträff som polisen höll strax efter dådet så uppmanade de medier och privatpersoner till att inte sprida det här klippet vidare. De menade att risken fanns för att fler skulle inspireras till liknande dåd. Det här var en uppmaning som finska och internationella medier alltjämt följde.
Jag tänkte att speciellt den här kombinationen av att det där kvinnohatet kom fram i den här videon och att den lades ut med det här. Det blir ett våldsförhärligande budskap trots att man inte säger det rakt ut. Men det blir så eftersom det här är just den här liksom, den formen av märkliga hjältebild som den här gärningsmannen ville få uppmärksamhet för.
När tidningen Iltalehti fick manifestet och filmklipp som gärningsmannen skapat innan attackerna så kontaktade de omedelbart larmcentralen. Polisen hann till platsen på några minuter, men gärningsmannen hade då hunnit knivhugga tre tjejer under 15 år. Alla tre klarade sig utan livshotande skador. Inte heller Iltalehti, som är Finlands motsvarighet till just Expressen, valde att publicera några klipp från gärningsmannen.
De bedömde att det som kallas så här i mediediskussioner för allmänhetens rätt att få veta ändå är ett mindre intresse än det som riskerar att bli konsekvenserna.
I en kolumn skriver Iltalehtis nyhetschef att de inte ville gå gärningsmannens önskan till mötes och bli en del av hans plan i att sprida sitt budskap.
Det var ju en önskan om maximal uppmärksamhet.
Vad kan bli konsekvenserna, tänker du, av att ett mediehus är med och sprider den här typen av filmer?
Det har faktiskt varit ett par knivdåd också efter det här i mindre skala, men ändå så att bara på en vecka så skedde det tre knivhuggningar på olika ställen i Finland. Det är ju svårt att veta om en direkt koppling, men i varje fall så ser man ju ofta att alltså det här någon form av copycat-fenomen enligt forskarna.
Ja, Ingemo Lindros reagerade starkt på Expressens val att publicera filmklippet och skrev i veckan en ledartext med rubriken "Är ni från vettet, Expressen?"
Jag vill hävda att Expressen har sitt vett kvar.
Claes Granström är chefredaktör och ansvarig utgivare på Expressen.
Men vi vill ju publicera så mycket som möjligt och berätta allt som går om de stora nyhetshändelser som sker. Bilder och den här typen av material är en extremt viktig del av det.
Polisen i Finland, de uppmanade ju på en pressträff till att inte sprida något filmklipp från den här händelsen. Varför gick ni emot deras uppmaning?
Ja, alltså att polisen i Finland inte vill att bilderna ska spridas är ju en sak. Men vi följer ju inte de juridiska processerna eller myndigheterna på det sättet. Vi drivs ju av våra egna publicistiska ambitioner.
Men jag tänker, går ni inte lite i gärningsmannens ledband här i exemplet med Finland när han så uppenbart vill söka mediers uppmärksamhet?
Det tycker inte jag. Återigen, den diskussionen den finns ofta. Finns det ett väldigt stort allmänintresse så väger det också väldigt, väldigt tungt. Och det är den analysen man behöver göra.
Hur ser du på den risken att spridandet av videon kan inspirera till liknande attacker?
Ja, man behöver naturligtvis ha med sig den risken. I den andra vågskålen ligger det journalistiska uppdraget och allmänintresset för den aktuella frågan, vilken den må vara. Och det är den typen av bedömning som vi gör.
Oavsett vad polisen uppmanar till så ska väl medier kunna vara fria och ta sina egna självständiga beslut?
Jo, det är ju absolut så.
Ingemo Lindros på Huvudstadsbladet igen.
Men oberoende av varifrån det budskapet kom att sprida inte det här, så tänkte jag att det är någonting som många kan hålla med om. För att man kan också fråga vad det journalistiska värdet är.
Ingemo Lindros tycker sig se en skillnad mellan finsk och svensk medierapportering.
Jag har bott i bägge länder också, så jag följer ganska mycket. Och det är mycket mer fokus på brottsrapportering i Sverige. Det har kanske inte den så stor samhällelig betydelse att rapportera om de här enskilda händelserna. Ja, det blir lite frostande i svensk rapportering.
I veckan kom Utrikespolitiska institutets utredning om chefen för Mellanösternprogrammet, Rospe Persi. Det var i vintras som TV4 berättade att det fanns kopplingar mellan Parsi och ett iranskt påverkansnätverk. Det här ledde efter en hel del om och men till att Utrikespolitiska institutet drog igång en stor utredning. Och i veckan presenterades den alltså. Den stora anklagelsen i grunden här, att Rospe Persi på något sätt skulle vara styrd av Iran, ja, den frias han ifrån i utredningen. Men det är en motstridig bild. För samtidigt får han även skarp kritik i rapporten och lämnar nu sitt uppdrag på Utrikespolitiska institutet. Så frågan är, vad säger rapporten egentligen om TV4s publiceringar från i vintras? Reporter här är Erik Petersson.
Jag tycker det var en intressant utredning.
Aina Jutterström är redaktionschef på TV4-nyheterna.
Den kommer väldigt tydliga slutsatser och framstår därmed för mig som oberoende. Den kom kanske med lite mer långtgående slutsatser än vad jag hade förväntat mig. Och för mig framstår det som ganska uppenbart att det är till följd av den här utredningen som han också väljer att sluta eller får sluta sitt jobb som chef för Mellanösternprogrammet på UI.
I vintras publicerade TV4 alltså en rad inslag om de här kopplingarna.
Våren 2014 bildas en grupp på initiativ av en iransk toppdiplomat med täta band till landets dåvarande utrikesminister Javad Zarif.
Det handlar om en mejlläcka som tidigare även publicerats av den Londonbaserade oppositions-tv-kanalen Iran International och den amerikanska sajten Semafor.
Dokumenten visar också att Parsi haft direkt kontakt med iranska toppdiplomater och att utrikesminister Zarif varit involverad i diskussionerna om nätverket.
Parsi har aldrig nekat till att han varit med under mötena med iranska företrädare som inleddes i samband med kärnvapenförhandlingarna 2014-2015. Han har hela tiden pekat på att den här typen av kontakter varit viktiga för honom som forskare och analytiker. Även vi på medierna gjorde inslag om det här i vintras och intervjuade då både Rospe Persi och TV4.
Jag tycker det är en usel granskning och de har ju mångt och mycket undvikit att ta upp allt det som komplicerar bilden och nyanserar den. Och då framstår ju allting som väldigt suspekt.
Tycker du utredningen förändrar den bild ni gav i och med era publiceringar tidigare i år här i vintras?
Nej, inte alls. Tvärtom tycker jag att de slår fast ganska exakt vad vi kom fram till i vår granskning. Dessutom, som jag sa, går lite längre. Och dessutom slår fast att det här då, vilket rapporten går väldigt grundligt in på, går i strid med UIs egna regler och intressen. Vilket ju inte heller var något som vi grävde så jättedjupt i. Exakt vad deras metodkrav är och sådär. Så att, nej, jag tycker väl att den slår fast det vi sa. Och sen så tycker jag att den gör lite mer än så också.
Den hårdaste anklagelsen mot Rospe Persi som finns i era publiceringar är ju ändå att han är del av ett påverkansnätverk. Att friar ju faktiskt den här rapporten honom från ganska entydigt.
Ja, det blir ju väldigt mycket ord här. Förbåkans kampanj vet jag inte om någon sa. Utan det är ett sätt för Iran att påverka bilden av det landet, den staten och det styret i väst. Ja, det är därför de har initierat det här nätverket. Han var med i det nätverket. Att det betyder att han är styrd eller orkestrerad? Nej, det behöver du inte göra. Men det stämmer att han friar från de här sakerna. Det har vi gjort tydligt i vår rapportering nu om vår rapporten. Vi har varit väldigt ivriga att få tag i den här rapporten. Och vi har liksom aldrig varit, haft någon... Det här har aldrig handlat om en personlig jakt på honom. Utan vi har varit beredda att med öppet sinne liksom, utan prestige verkligen ta in vad den säger. Och vi gick ju också på pressmeddelandet i första skedet, för vi ville vara först på det här. Och då sa vi också, han frias. Det var vår push i appen liksom. Så att, ja, den biten är vi tydliga med. Det betyder inte att jag nu tycker att det här på något sätt går emot vad vi rapporterade.
TV4s första publicering om det här har rubriken Iran-expert Rosbeh Parsi kopplas till påverkansnätverk. Men man intervjuar även flera experter som får reagera på uppgifterna.
Han menar att Parsi med sitt agerande riskerar att framstå med dubbla agendor.
Vi blir manipulerade och därmed är det en del av en påverkanskampanj gentemot oss.
Och i intervjun med TV4 får Rosbeh Parsi följande frågor av reportern.
Han menar att du kan ha agerat som en inflytelseagent i att manipulera budskapet för den svenska lyssnaren.
Men för till exempel då en säkerhetsexpert säger rakt ut liksom de här kopplingarna kan ses som en del av en påverkanskampanj. Även om ni liksom inte skriver det i en brödtext, så tror jag att liksom alla som tog del av de där publiceringarna, det är den frågan de publiceringarna ställer är ju, är den här personen styrd av Iran? Där är ju liksom två utredare som nu tittat på det här materialet, tittat på era publiceringar och alla andra publiceringar och säger så här, vi har ingen anledning att tro att det är så.
Nej, det säger vi ju nu också. Och vi sa det inte då, så att jag känner mig nog rätt trygg med det. Sen förstår jag vad du säger, att människor kan tolka in, de läser snabbt, de har något citat, de ser någon rubrik. Absolut, så är det ju. Men i vår granskning har vi varit väldigt tydliga med vad vi vet och vad vi inte vet. Och han, glöm inte att han också var intervjuad i vår granskning och fick säga precis det här. Nämligen att han hade sina skäl att vara med. Han tyckte att det gynnade hans forskning. Han var oberoende. Det var inte som att vi dundrade ut det här utan att låta honom försvara sig.
I utredningen får Parsi även hård kritik. Dels skriver utredarna att de noterat att Parsi citat haft förhållandevis lite att säga om den bekymmersamma utvecklingen i Iran och att han ägnat liten uppmärksamhet åt terrorn, förtrycket och den bristande respekten på mänskliga rättigheter. I utredningen pekar man också ut att en av de organisationer som Parsi var med och drev hade tydliga politiska förtecken, då den syftade till att främja ökad förståelse och interaktion mellan Iran och europeiska länder. Parsi hade informerat Utrikespolitiska institutet om den här organisationen. Men i rapporten får både UI och Parsi kritik. Parsi för att han borde varit tydligare och mer transparent kring sina kontakter. Och UI för att man ägnat så, citat, förstrött intresse åt den här organisationen. Vi har varit i kontakt med Rosbeh Parsi, men han har tackat nej till intervju den här veckan. En annan knäckfråga har varit finansieringen. I vintras sa Rosbeh Parsi, bland annat till oss här på medierna, att de här mötena finansierats av brittiska utrikesministeriet. Och det här kan rapporten bekräfta. Men inte under åren 2014-2015 som Parsi sagt, utan mellan 2017 och 2020. Detta kallar rapporten för missvisande.
Rosbeh Parsi lämnar Utrikespolitiska institutet i kölvattnet av vårt avslöjande att han deltagit i ett påverkansnätverk som initierats av regimen i Iran. Institutets egen utredning hittar inga belägg för att Parsi varit styrd.
Rapporteringen om det här har i veckan varit omfattande i TV4. Deras första flash tog fasta på att Rosbeh Parsi friats av utredningen. Men i flera inslag har det också varit vad man skulle kunna kalla för små glidningar. I rapporten skriver utredarna att de, citat, inte funnit något stöd för påståendet att Rushbe Parsi skulle ingått i en av Iran orkestrerad påverkansoperation. Men flera gånger låter det så här när rapporten sammanfattas i TV4-nyheterna.
Tekniskt så ja, han frias, men det står ju inte i den här rapporten som har gjorts av de här utredarna att han frias specifikt, utan de har inte kunnat hitta bevis för att Rushbe Parsi ska ha varit med i en påverkansoperation som har styrts från Teheran då, som vi har publicerat. Och kunnat...
Jag ser ingen jätteskillnad mellan de formuleringarna. Och jag vill, det är verkligen inte för att tjafsa emot som jag säger det. Jag är inte helt med på hur du menar. Och jag tycker, jag tycker att man kan säga så.
Ja, men det är ändå frågan om att, så att säga, hur man rapporterar vad utredningen kommit fram till. Och det jag tycker är rätt tydligt av utredningen är att här är det liksom två personer som då lagt liksom 9 veckor. De är väldigt initierade i den här världen, intervjuat 60 personer. De tittar på dem och finner inget stöd för det påståendet.
Mm.
Det ni rapporterar är att de inte kunnat hitta något bevis för att han skulle ha varit med.
Okay.
Det lämnar ju liksom en lucka för att, ja, men, för att det kanske fortfarande är så.
Ja, och då är jag tillbaka där vi började. Att jag tycker att det blir semantik även där. Just det här med att vara styrd av eller del av en påverkanskampanj behöver ju inte vara samma sak som vara del i ett nätverk där andra har som syfte att påverka.
Givet att så mycket handlar om detaljerna här, om man liksom så i flera delar väljer hårdast möjliga tolkning, finns inte en risk att helhetsbilden blir lite missvisande då?
Jag tycker inte att vi har valt hårdast möjligaste tolkning. Jag tycker verkligen inte det. Som sagt, det första vi gick ut med var huvudbudskapet i pressmeddelandet, nämligen att han frias. Och det får hans chef säga i första meningen i vårt inslag om saken också. Det tycker inte jag är att ha hårdast möjligaste tolkning. Då hade inslaget sett ut på ett helt annat sätt.
Nästa år går public service in i en ny tillståndsperiod som sträcker sig fram till 2033. Och förra veckan på en pressträff presenterade Tidöpartierna sitt förslag på förändringar i inriktning och finansiering. Det var egentligen inga stora överraskningar. Det mesta har varit känt sedan ett år tillbaka. SVT, SR och UR kommer få lite mer pengar än tidigare. Budskapet är att alla partier fortfarande är överens om att public service ska vara stort och starkt. Det politiska bråket handlar mest om nyanser. Goda nyheter för programbolagen, kanske du tänker. Nej, då får du tänka om. Från public service-cheferna målades istället mörka hotfulla moln upp på horisonten. Det är allvar nu, är deras budskap. Freddy Rammel är reporter här.
Välkomna till dagens pressträff. Idag har regeringen fattat beslut.
Det är slutet av maj och kulturminister Parisa Liljestrand och hennes Tidö-kollegor presenterar regeringens proposition om public service framtid.
Den här propositionen är ju resultatet av ett arbete som har pågått under lång tid redan.
I SVT Nyheters direktsändning kommenterar kulturnyheternas redaktör Per Andersson vad man ska ta med sig från den här timmen.
På det stora hela tycker jag budskapet idag till public service-företagen, till svenska folket som tar del av dem, att vi fortsätter som tidigare. Sveriges Television och Sveriges Radio ska fortsätta höra till de stora dominerande företagen i media.
Innan betänkandet kom för ett år sedan så var det många som frågade sig hur stort inflytande public service-kritiska partier som Sverigedemokraterna skulle få över propositionen. Skulle uppdraget förändras och bli smalare och vassare? Skulle finansieringen skäras ner radikalt? Men... och det har vi vetat länge nu. Så blev det ju inte.
Så nu verkar ju den idén verkar ju vara helt lagd i frysboxen. Den är borta helt enkelt. Den lever inte längre politiskt. Liksom.
Här har vi honom. Per Andersson, kulturredaktör på SVT.
De strax över 9 miljarderna till public service ligger ju kvar. Och det tycker jag är en viktig sak att förmedla till allmänheten. Liksom. Jag tycker det är korrekt och riktigt som journalist att säga att det handlar om nyanser i finansieringen. Det här handlar inte om en nivåsänkning som den man hade i Danmark där man kapade bort en femtedel av budgeten på ett bräde. Utan det man fightas om i Sverige är takten på uppräkningsgraden.
Efter presskonferensen, när man just hört Per Andersson säga att finansieringen ligger kvar på samma eller till och med högre nivå och att politikerna verkar överens om att public service ska fortsätta vara stort och starkt, kom reaktionerna från public servicebolagens chefer. Och där var det annat ljud i skällan.
Jag har ju varit ganska tydlig redan från början att om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio.
Sveriges Radios vd Silla Bänke pratade om en nedmontering och gav exempel på vilka konkreta konsekvenser det här kommer få.
Det kommer att för vår del saknas ungefär 3,4 miljarder kronor över de här 8 åren. Det är ungefär 400 miljoner kronor om året. Vad är då det? Ja, men det är ju som att i princip ta bort hela Ekot och 4 lokala kanaler.
Från Ann Lagerkrans var budskapet också kärvt.
Det medför stora konsekvenser för SVT och vi kommer stå inför stora rationaliseringar.
Vad tänker du om den diskrepansen mellan vad man som journalist kan säga om den här propositionen för att förhålla sig till uppdraget om oberoende och opartiskhet och hur ni uttrycker det?
Och det är ju helt sant som Per Andersson och andra säger att vi får en uppräkning.
Ann Lagerkrans, vd för SVT.
Som är ungefär i nivån med det vi har fått tidigare. Men beredskapen kostar och det utökade uppdraget kostar.
Ja, det är det här som är den springande punkten i de verkställande direktörernas molokna reaktioner. Kostnaderna de kommande åren kommer öka mer än ökningen av budgeten. Det handlar både om lönekostnader men också ett utökat beredskapsuppdrag i och med det skärpta säkerhetsläget i världen.
Vi får ett utökat uppdrag som är fint och rimligt för svensk beredskap men det är inte finansierat. Det är klart att det här kommer gå ut både över en svensk produktionsbolagsbransch, över personal och publik men... Vi gör ju allt vad vi kan för att SVT ska fortsätta vara starkt och viktigt.
För den utomstående som känner en viss förvirring och kanske upplever att det är väl gnälligt från chefernas håll. Med tanke på den verksamhet som ni är chefer för, någonting som finansieras av allmänheten så att säga. Vad vill du säga till dem?
Att jag inte är det minsta gnällig. Jag älskar public service, jag älskar det här uppdraget. Men jag har också att peka på konsekvenserna. Och här får vi ett utökat uppdrag som inte är finansierat. Och skulle inte jag säga det så skulle inte jag heller vara uppriktig. Men jag är också mån om att faktiskt lyfta det i propositionen som är bra.
Utifrån ett medborgar- och avgiftsbetalarperspektiv så tror jag att det kan vara lite svårt att hänga med i svängarna och förstå orden om nedmonteringar och stora besparingar och effekten av dem. Samtidigt som det ju de facto handlar om att det ska tillföras mer pengar. Förvisso inte lika mycket som man har önskat och inte lika mycket som lönerna stiger. Men trots allt är det mer pengar.
Martin Ahlqvist, vice ordförande i Publicistklubben.
Här tycker jag att det finns ett ansvar också att hur man uttrycker sig.
Men vad tänker du då om argumenten som de presenterar som är så här? Vi har en osäkrare omvärld och vi har ett speciellt ansvar beredskapsmässigt.
Det kan jag tycka är den högsta ledningens uppgift att ha den kreativiteten. Att komma på den typ av lösningar. Det är ett krav man lägger på ledningar i alla företag. Om intäkter som inte stiger riktigt lika så mycket som man hade önskat hade inneburit en katastrof och en nedmontering, då hade väl i princip alla svenska dagstidningar redan varit nedmonterade idag. För där pratar vi inte om att man får lite mindre intäkter utan det är intäkter som kraftigt minskar och ibland nästan försvinner.
Sveriges Radios ledning, vd:n Silla Bänke och stabschef och ställföreträdande vd Gabriel Byström har gått längst i sin retorik. Medan Ann Lagerkrans på SVT inte vill lägga fram några hypoteser för att det är för tidigt att säga, så ger SR rikligt med exempel på vad som kan komma att hända de närmsta 8 åren. I ett blogginlägg skriver de att sannolikt kommer 300-400 tjänster försvinna. Pengarna som saknas motsvarar hela Ekot, 4 lokala kanaler, eller hela P3, all kultur, hela orkestern och kören och vetenskapsredaktionen.
Det är nästan som att ni i er text i Sveriges Radiobloggen i princip använder programverksamhet och kanaler i hela företaget för att exemplifiera konsekvenserna. Alltså, är det verkligen rimligt att göra det i ett så här tidigt skede?
Det innebär ju inte att det är där vi kommer att spara.
Gabriel Byström, ställföreträdande vd, Sveriges Radio.
Men man måste för illustrativt se vad motsvarar en besparing av den här arten. Ja, men det motsvarar följande. Det går inte att tro att man kan spara så här, kommer det kostnader så här mycket utan att det får stora konsekvenser, även för utbudet.
I länder som Danmark har man skurit ner kraftigt i public service. Och tittar man över Atlanten till USA så vill Trump sluta finansiera public service helt. Och i Sverige kommer alltså budgeten bli lite högre än vanligt.
Retoriken är liksom, det är allvar nu, allvarliga konsekvenser. Alltså är det inte att ni ropar varg lite grann innan det faktiskt har hänt någonting på riktigt liksom?
Ja, men om det saknas 3,5 miljarder kronor, då behöver vi förklara att det kommer att få konsekvenser. Jag ser vad som händer och vi ser vad som händer runt omkring oss i Europa. Men i Sverige kommer det saknas så här mycket.
Men ni har inte haft några politiska alternativ väl? Alltså de 2 förslagen som ligger på bordet motsvarar ju inte det ni behöver. Det finns ju inget sånt politiskt alternativ.
Fast det här är ju inte en diskussion om politiska alternativ. Det här är en beskrivning av vilka konsekvenser det förslag som ligger på bordet kommer att få. Om de prognoser som Sveriges Radio har tittat på just nu, om de slår in.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Johan Hörnqvist ljudmixade dagens avsnitt. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Och som ni förstod så var det här en repris från i lördags. Och nästa upplaga av medierna kommer på lördag efter nyheterna 11:00 på förmiddagen. Det är några minuter kvar till nästa program går igång, Verkligheten. Och fram till dess lyssnar vi på Nick Cave.
Into my arms. don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. Ask them to watch over you, while to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms, into my arms, oh Lord, into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love, and I know that you do. I believe in some kind of path, though we can walk down, me and you. So keep your candles.
En inspelning från 1996, Nick Cave, Into My Arms. Nu en människa, en story. Här är verkligheten.
Den kicken är fantastisk. För det är egentligen problemlösning. Du förstår inte. Och sen, så löser du det.
När Vilma är i tidiga tonåren så har hon redan sedan flera år tillbaka hackat sig in i olika datasystem och nätverk. Nu söker hon en ny utmaning.
Och det var väl då som jag gav mig ut på dark web.
Det är där som hon kommer att bli rekryterad av en internationell grupp hackers för att ta ner ett nätverk av barnhandel.
Folk ser de här barnen som produkter och det var så sjukt. Och jag var ett barn.
Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards och det här är Vilmas berättelse som handlar om att inte tro på allt du ser.
Men det tydligaste minnet som jag har var när jag började spela Movie Star Planet, som var det här spelet där man hade en avatar och så kunde man sätta på sig olika kläder och spela mindre spel och chatta med sina kompisar typ. Hela storyn i det här spelet var att man skulle bli någon känd movie star typ.
Vilma är 7 år gammal och ett särskilt sorts dataspel har tagit över hennes och kompisarnas värld.
Och alla, jag kan säga på riktigt alla 7-åringar under den här tiden spelade det här spelet.
Vilma spelar också spelet. Men det finns ett problem.
Det var fruktansvärt tråkigt spel. Jag spelade spelet ändå bara för att jag var så sjukt tävlingsinriktad. Och jag ville vara bäst i klassen, såklart.
Och kanske så är Vilma ännu mer vinnarskalle än de flesta 7-åringar. Och det finns en anledning bakom.
Jag tyckte att det var ganska obekvämt att jag var så liten. Inte att jag var så otroligt mycket mindre än alla andra, men 7 år, kort, liten, tjej liksom. Jag tror att jag kände mig underskattad konstant. Och jag hatade det mer än allt, för att det kändes som att jag hade mycket i mitt huvud och lite i min kropp typ. Mitt sätt att lite försöka lösa detta på var så här, men jag visste ju att jag alltid vann när jag spelade brädspel och kortspel och sådana spel. Vilket var för att jag alltid fuskade. Så då tänkte jag, men om jag kan lära mig att fuska på datorn så kanske jag kan vinna alla spel utan att ens behöva spela.
Och Vilma har dessutom precis sett några actionfyllda filmer om hackers. Alltså personer som bryter sig igenom datorsystem. Inspirerad marscherar hon fram till sina föräldrar och säger:
mamma, pappa, jag ska bli världens bästa hacker.
Vilmas föräldrar vill stötta hennes datorintresse. De kommer fram till att det första steget är att lära sig ett programmeringsspråk. Alltså den kod som man skriver för att berätta för en dator vad man vill att den ska göra.
Och det jag gjorde var att jag gick till biblioteket och så lånade jag 2 stycken böcker. En som var en bild på en orm och en som var på en kaffekopp då.
2 av världens största programmeringsspråk. Python och Java.
Det gick inte jättebra med de här böckerna, helt ärligt. Jag kom hem och jag tänkte så här, men nu, det här är allt jag behöver kunna. Om jag läser klart de här böckerna, då kommer jag vara världens bästa hacker. Det här är allt, liksom. För jag var liten och dum. Men det gick ju definitivt inte. Först och främst, de här böckerna var på engelska, båda 2. Och jag kunde ju inte ens läsa på svenska nästan.
Men det är inte det viktigaste, att Vilma ska förstå allting. Det viktigaste är hur hon känner när hon tittar på koden.
Jag kände mig som karaktären i de här filmerna som jag hade sett. Och det var ju världens motivation för mig. Just att jag fick den här känslan och jag satte på typ så här, lite soundtrack-musik från lite filmer och bara du-du-du-du-du-du-du och satt där liksom. Och även om jag vid den åldern, 7 år, inte gjorde så mycket, så fick jag känslan nog som motiverade mig att fortsätta och faktiskt gå in i det.
Hon är fast besluten att lära sig mer, men hon behöver hjälp. Hon söker på nätet och hittar videor på när personer visar hur man fuskar i just det spelet som hon är dålig på. Och det är när hon ser de videorna som hon för första gången lär sig otillåtna digitala verktyg som hon använder för att få tag på dyra paket i spelet. Gratis.
I den stunden, det kändes som jag var on the top of the world. Så det var en helt galen känsla. För att det var som att första gången någonsin så hade jag en påverkan som var utöver det vanliga. Även om jag kanske fattade att det här var inte okej att göra, så fattade jag kanske inte att det var olagligt att göra.
Hon får kontakt med en kille som skapar den här typen av instruktionsvideor och blir därigenom inbjuden till en chattgrupp. En grupp som kallar sig själva för hackers.
Och sen den dagen, oh herregud, det var då jag gjorde nästan ingenting annat på dagen än jag satt och chattade i den här gruppen och jag lärde mig hur mycket som helst. Och de tyckte det var jättekul att lära upp mig också för att de visste att jag var liksom lite yngre och sådär. Så det var nästan till allt som jag gjorde under mina dagar. Mina föräldrar, de fick ju gå in och ta liksom min dator och min telefon, för att jag satt ju sen, med att jag kom hem från skolan, så satt jag ju med det här tills jag somnade.
Med hjälp så går det snabbt. Och under de kommande åren så får Vilma lära sig riktiga verktyg för hacking.
Och jag följer ju djupt in i det här hålet och jag började förstå otroligt mycket mer om hur allting funkade. Vad som var bakom kulisserna egentligen. Och hur jag kunde anpassa de här verktygen och egentligen göra saker ut efter min egna vilja. Det öppnade upp en helt ny värld för mig, för att jag insåg att okej, men om jag kan fuska på spel så kanske jag kan fuska i skolan också. Och kanske fuska lite i livet.
Och när hon blir tonåring så har kunskaperna göra sina lärares liv i skolan riktigt jobbigt.
Ja, jag skulle nog säga att skolan blev lite som min lekplats. I att jag, varje gång som jag skulle lära mig något av de nya verktygen, så använde jag skolan som min testkanin. Jag tyckte att det var ganska tråkigt mycket av lektionerna. Inte för att mina lärare var dåliga, men det var inte riktigt det jag ville lära mig. Så jag satt ju mycket på lektionerna med de här grejerna istället. Nej, men när jag skickade in uppgifter och så kunde jag ibland lägga in ja, men tänk skadlig kod i de här filerna, vilket gav mig tillgång till deras datorer, deras filer. Jag kunde aktivera deras webbkamera och mikrofon, och det gjorde jag väl mot mina stackars lärare ganska ofta. Men sen också för att jag insåg att amen, det är ju ett jättebra sätt för mig att kunna ändra betygssättningen, och jag kunde ta bort och ändra frånvaro. Jag kunde också se om de mejlade mina föräldrar. Det var som att jag fick tillgång till backend av skolan. Men jag blev påkommen väldigt, väldigt många gånger av lärare som... alltså varje gång som vi hade problem med internet så kom de ju in i mitt klassrum och bara Vilma, vad har du gjort nu? Typ. Jag blev påkommen en gång när jag laddade ner nationella proven, vilket var lite ett större steg kanske än vad jag hade gjort innan.
Hon blev påkommen, men inte för att hon lämnat något digitalt spår efter sig, utan för att hon skrivit ut svaren och lagt i sitt pennfack. Som sen hittades av en lärare när hon glömt det i skolan.
Där var det ju så här, ja, men nu vet jag att det här kan jag faktiskt åka fast för. Vi distraherade våra lärare och så gick vi in och så tog vi pennfacket och så skulle vi vara lite dramatiska. Så då gick vi ut och så tog en liten tändare och tände eld på det och grävde ner resterande sot.
Att otillåtet ta sig in på Skolverkets servrar är olagligt. Hacking är olagligt. Det kallas dataintrång och kan ge böter eller fängelse till upp till 2 år. Men det är inte någonting som Vilma tänker på under sina tidiga tonår.
Mycket också för att jag tror inte att jag riktigt förstod mig på att jag gjorde någonting som var så farligt, eftersom det ändå var via en skärm. När det sker bakom en skärm så känns det inte riktigt äkta. Så jag tror att jag inte alls någonsin tänkte på det. Jag tyckte bara att det var coolt. Och jag kände nästan också att jag förtjänade det, för att jag hade lagt så mycket tid på att lära mig alla de här grejerna.
Varje gång som hon lyckas hacka sig in på en ny plats så får hon en adrenalinkick. Något som blir beroendeframkallande.
Den kicken är fantastisk. Det är lite som att sitta liksom med mattetal, för det är egentligen problemlösning. Du sitter du och så håller du på med det här och säger du förstår inte. Och sen så löser du det. Det är den kicken. Men det var många stunder som jag nästan blev rädd för mig själv när jag insåg att hur mycket jag kände att jag behövde den här kicken.
Men när Vilma har hackat skolan ett tag så ger det inte längre samma adrenalinpåslag. Hon vill ha nya utmaningar. Men törsten på nya kickar kom att leda henne in på farliga vägar.
Jag ville göra coolare grejer, jag ville göra större saker. Och det var väl då som jag gav mig ut på dark web.
Dark web är en del av internet som man bara kan komma åt med vissa verktyg och som är krypterat. En plats där man kan vara helt anonym. En plats där Vilma vet att många hackers hänger. Och inne på dark web så börjar hon chatta med en kille från ett av forumen som hon är inne på. De pratar om internationella hackergrupper och vad de vill göra i livet.
Vi bondade lite över att vi hade samma synsätt på saker. Då pratade jag också mycket om att jag vill bli en del av någonting större. Jag behöver en större utmaning än vad jag håller på med nu. Och helt ärligt så vet jag inte vad jag ska göra med mina kunskaper.
De chattar i flera månader innan killen berättar för Vilma att han är med i en privat internationell grupp hackers som har ett tydligt mål.
De jobbade med att ta ner pedofilnätverk.
Och de vill ha Vilmas hjälp till att göra det.
Jag kom dit och som sagt, jag jagade den här kicken och jag visste inte alls vad det var jag skulle hamna. Och när jag insåg att, vänta lite, jag kommer faktiskt göra någonting bra. Så var det som att jag fick en mening till all tid som jag hade lagt. Speciellt för att jag har ju ändå växt upp som tjej. Man vet ju vad man får när man var 10-11 år, liksom, skicka till sig och hur folk försökte utnyttja en när man var så liten. Och på grund av att man hade haft direkt kontakt med det så kändes det så självklart.
Vilma tackar ja, men hon tror att de ska hitta enskilda personer som skickar bilder till minderåriga. Det dröjer inte länge förrän hon förstår att det här är mycket större än så. Enligt Vilma så handlar det om internationella kriminella nätverk
som drivs som företag.
Jag visste inte att det fanns såna här nätverk och organisationer. Så att det var en chock för mig när jag insåg att det är otroligt organiserad brottslighet inom det här. Det är liksom hierarkier, de har som en ledningsgrupp som styr allting, suppliers. Alltså det är nästan byggt som ett företag. Och att det är så sjukt mycket människor som var involverade. Men nej, jag blev väldigt, väldigt skrämd, blev jag.
Men Vilma står fast vid sitt beslut att vara en del av hackergruppen. Hon är övertygad om att hon gör någonting bra. Men samtidigt så är Vilma själv ett barn. Och hon får se saker som ingen ska behöva se. Övergreppsmaterial på andra barn.
Jag kunde inte äta, jag kunde inte sova. Mådde illa konstant. Jag utvecklade ju panikångest. Min lillebror som var 3 år yngre än mig, jag kände ett ansvar för honom. Och jag visste att om jag har gjort ett litet misstag som på något sätt kan leda dem tillbaka till mig, så kanske jag är anledningen till att min lillebror kanske blir kidnappad. Och så, alltså jag är fortfarande jättepåverkad av det. Det är en sak att prata om det, men det är också när jag pratar om det så ser jag saker i mitt huvud. Minnen kommer tillbaka liksom. Så jag fattade inte att det här kunde vara en verklighet.
Och vad som tär ytterligare på hennes psyke är att hon lyckats ta reda på vilka personer som står bakom barnhandeln.
Jag tror det som var den största chocken med just vilka typer av personer det var väl att det var helt normala människor. Jag kanske hade en bild av att det är bara typ så här gubbar, men nej, alltså vi snackar syskon, stora syskon, mammor och pappor. Det var många som jobbade inom skolan, många jobbade inom så här socialen och det var just det liksom att det här kan vara precis vem som helst. Och jag slutade ju lita på nästan till alla vuxna i min närhet. Slutade lita på mina kompisars föräldrar, mina lärare. Jag fick en ny bild av mänskligheten. För det här är ju bara en del av vad folk tänker och gör. Vad finns det mer? Är det 2 saker som jag aldrig någonsin ens kan förstå mig på? Är det så här, folk som skadar djur och folk som skadar barn? Det för mig är helt ologiskt. Och där fick jag en sån direkt inblick i det. Och inte bara så här att det här är någon som är arg och skadar ett barn, utan det här är organiserat. Folk tjänar pengar på det här. Folk ser de här barnen som produkter. Och det var så sjukt. Och jag var ett barn.
Hennes föräldrar förstår inte varifrån Vilmas panikångestattacker kommer ifrån. Och hon får en psykolog som inte förstår heller. För Vilma lyckas fortfarande hålla gömt vad det är hon gör på datorn på fritiden.
Om jag säger att jag tror att det kommer från det här, så kommer jag aldrig någonsin få nudda en dator igen.
Det går så långt att gruppen som Vilma är en del av har samlat på sig bevis som de skickar in som ett anonymt tips till den amerikanska federala utredningsbyrån, FBI. Och väntar.
Ingenting hände. Ingenting. Men vi förväntade oss att vi skulle få se någonting på nyheterna. Det hände aldrig någonting. Jag kommer inte sitta här nu och säga varför och inte. För jag vill inte lägga skit på någon över det. Men jag kommer lägga skit på systemet som gjorde att det inte hände någonting. För att det tyckte jag var helt galet. Och vi var ju arga, men samtidigt inte riktigt förvånade. För att vi var ändå i den här perioden att vi litade inte riktigt på samhället.
Ju längre Vilma är involverad i hackinggruppen, desto sämre mår hon. Det finns en gräns till hur mycket rädsla hon klarar av och en gräns till hur mycket mörker hon orkar se. Till slut kommer hon till en brytningspunkt.
Jag visste inte riktigt vad det var som hände med mig, men det var som att jag bara kunde inte tänka alls. Det fanns inga tankar i mitt huvud typ. Det är jättesvårt att förklara hur det kändes. Det var ingenting typ funkade. Det var som att min hjärna bara typ stängdes av. Jättesimpla saker. som jag hade gjort en miljard gånger innan var helt plötsligt helt omöjligt för att jag fattade ingenting. Typ enkla skoluppgifter. Och sen mycket av de grejerna som vi höll på med också då i vår hackergrupp som jag kände, men jag kan inte göra det här för att jag förstår inte, jag vet inte vad som händer. Och var tvungen att ta det absolut svåraste beslutet i mitt liv. Och det var att ta ett steg tillbaka och lämna det.
Att Vilma väljer att sluta räddar henne från att falla ner i avgrunden. Men samtidigt så har hon tappat fotfästet. Vad ska hon göra av sitt största intresse i livet nu?
För jag kan ju inte gå tillbaka till vad jag höll på med innan. För det kändes ju totalt patetiskt. Inte en chans. Det var, jag såg tillbaka på mig själv som så här otroligt, otroligt patetisk liten skitunge. Och då, det var väl det som ändrade hela min syn på hacking. Jag visste att jag aldrig skulle någonsin kunna gå tillbaka till hur jag höll på innan.
Hon väljer att lägga hacking på hyllan. Och under de kommande åren så fokuserar hon istället på att bli klar med skolan. Och för att få utlopp för sina kunskaper i programmering så börjar hon med ett annat projekt. Att utveckla teknik för dyslektiker. Och det går bra. Hon blir inbjuden av en organisation som samlar unga svenska entreprenörer till en resa till Silicon Valley, en region i norra Kalifornien, USA. Och en plats som är känd som ett centrum för teknik och innovation. Där träffar hon andra företagsgrundare, mentorer och investerare.
Vilket var en otrolig möjlighet. Alla entreprenörer vill ju till Silicon Valley. Och jag kom dit och det var så här, men det här är ju toppen av berget när det kommer till tech-entreprenörskap. Så det är ju hit man vill flytta och hela den biten. Men jag blev också så tom. För att det var som att jag kom dit och jag förväntade mig att nu kommer jag veta att det här är allt jag vill. Nu kommer jag få nudda min framtid liksom. Och kände, är det här allt? När jag kom hem från den resan så insåg jag hur mycket jag hade saknat IT-säkerheten och insåg hur mycket mening som jag hade gett den delen av mitt liv. Men jag tror att jag saknade mycket känslan också. Det här drivet jag hade när jag var liten. Men jag ville förstå mig på system och inte bara förstå dem men också kunna liksom hitta sårbarheter och bryta ner dem och få en helt ny inblick i hur saker fungerar.
Vilma vill tillbaka till att bli hacker. Och hon undrar om hon kan använda allt det hon lärt sig under tiden som hon stod på andra sidan till något gott. Och något hållbart för sitt mående.
Om jag kollar tillbaka på allting som jag lärde mig. Från när jag var liten skitunge till aktivismen. Har det alltid landat i samma insikt. Och det är att människan alltid är den största sårbarheten. Alltid. Och detta går att koppla till en så mycket större skala när man tittar på samhället. Jag inser att människor är otroligt, otroligt lurade. Och blint litar på väldigt mycket som de ser och läser.
Det är då som det klickar för Vilma. Hon vill bygga cybersäkerhet istället för att bryta ner den. Och hon vill att folk ska förstå att det är den mänskliga faktorn som är långt farligare än något virus. Det är vad hon jobbar med på heltid idag. En laglig hacker. Hon anlitas av företag och myndigheter för att hacka sig in i deras verksamhet genom att spela på att människor tror på vad de ser.
Jag skulle till exempel kunna använda mig av något som kallas för en rubber ducky som ser ut som ett helt vanligt USB. Och då kan jag ju skriva vad jag vill på det USB. Jag kan skriva till exempel framtida löner 2026. Och så kan jag lämna det hos det här företagets kanske toalett. Och så är det någon som hittar det och jag kan lova dig, om det är någon som ser, okej, vad kommer jag tjäna kanske 2026? Kommer de förmodligen stoppa in det här USB-et i sin dator. Det som händer då är att då har vi tillgång till allting. Och många av de här cyberattackerna står och faller med just det här. Att folk inte stannar upp och tänker, vänta, försöker det här lura mig? Och det är precis det som jag kämpar för idag. och kommer fortsätta kämpa för, förmodligen resten av mitt liv. Och det är att jag vill att människor ska kunna bygga upp sitt kritiska tänkande på riktigt. Inte bara mot hackers, men också mot andra system som försöker lura oss.
Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Ljudmix av Astrid Anka Krona. Och producent var Gustav Asplund.
Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten i P3 så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
Efter nyheterna en timme P1 Kultur. Klockan är 3.
I USA har president Trump nu skrivit under en presidentorder som stoppar utländska studenter vid Harvard-universitetet att få visum. Och från måndag får medborgare från 12 länder inte längre resa in i USA. Trump säger att USA inte kan släppa in människor som inte går att kontrollera ordentligt.
Very simply, we cannot have open migration from any country where we cannot safely and reliably vet and screen those who seek to enter the United States.
Här i Sverige väntas regeringen fatta beslut om att gödsla mer skog för att träden ska växa snabbare. Samtidigt så varnar forskare för att ökad gödsling också kan leda till problem. Hjalmar Laudon är professor i skogslandskapets biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
Det kan få konsekvenser för känsligheten mot stormar, mot torka. Och att staten ska kunna subventionera gödsling på väldigt stora arealer, det kan slå bak ut och få motsatseffekter.
I granskogen utanför Umeå visar Hjalmar Laudon vad som händer med granar som har fått mycket gödsel under många år.
Väldigt höga och stora. Det är också väldigt mycket mer döda träd som ligger här. De behöver ju inte lägga lika mycket resurser på att bygga ut ett stort rotsystem. Därför det finns så mycket näring. Då kan de lättare blåsa omkull.
Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag om att 3 miljoner hektar skogsmark kan gödslas. Det motsvarar en yta större än Småland. Landsbygdsministern Peter Kullgren skriver att regeringen värnar om skogsnäringens konkurrenskraft och att det är av stor vikt att öka tillväxten i skogen.
Rapporterade Magdalena Martinsson. En ung kvinna knivskars utomhus i Lysekil strax efter midnatt. En man grevs i platsen. Kvinnans skadeläge är oklart. Ekots nyheter i studion, Mats Karlsson Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Strax P1 Kultur som tittar närmare på författaren Miranda Julys roman Alla fyra på längden och på tvären. Men först något om vad som händer på lördag här i P1.
Sälar som knorrar. Och fiskläten. Veckans naturmorgon handlar om hur det låter under vattenytan. Och om problematiskt buller. Från oss människor.
Vi har haft mätningar vid Norra Midsjöbanken som ligger söder om Gotland. Och där har vi inte en enda tyst minut.
Naturmorgon på lördag klockan 5:50.
Och den som inte känner sig som en early bird lördag morgon vid 6-tiden, den kan lyssna på Naturmorgon i efterhand i vår app Sveriges Radio Play. Klockan har passerat 3, natt mot torsdag. Här är P1 Kultur.
Välkomna nu till P1 Kultur idag från Radiohuset i Stockholm med mig, Tella Jonsson. Om en bioaktuell dokumentär från Ryssland i skuggan av anfallskriget mot Ukraina. Vad gör man som lärare på ett vanligt gymnasium i en småstad när man plötsligt blir tillsagd att undervisa sina elever i statens krigspropaganda? Vi ska prata om den otroliga historien som snart börjar visas i Sverige under titeln Mr. Nobody against Putin. Fredrik Wadström är med oss lite senare. Och så ett fenomen i bokform. Den nya, vad ska man säga, amerikanska vänskaps-, sex-, dans- och klimakteriebibeln alla fyra av multikonstnären Miranda July. Det blir strax ett långt kritiksamtal om denna roman som har fått kvinnor att både skilja sig från sina män och starta samtalsgrupper om liv, lust och begär. Ja, författaren, filmskaparen och konstnären Miranda Julys succéroman All Fours slog i fjol ner som en dansande, gruppchattande bomb i kärnfamiljen. Och nu har den kommit i svensk översättning, alla fyra alltså, översatt av Magdalena Sörensen. Så här lät det när Miranda July gästade Desi Lidditch i talkshowen The Daily Show när boken just hade kommit ut i USA.
I am so happy that you're here. I loved your book. And then I got to that point where I only had like 20 pages left and I started to panic that it was almost over. So I saved the rest for Mother's Day.
Oh, perfect.
And I locked myself in the bathroom. Give us the synopsis of the book.
It's really for every woman who's aging and has secret desires and anxieties about those desires and is wondering what's going on with her body and her marriage and just her whole self.
Yeah.
I mean, I don't know what you were doing there in the bathroom. But I wrote it for you.
Ja, den här boken är till dig, kvinna, som gör saker i ditt badrum, vad det nu är du gör där. Alla fyra av Miranda July, som vi hörde prata här, var en av 2024 års mest omtalade böcker i USA, nominerad till The National Book Award och en bästsäljare i både USA och Storbritannien. Och nu finns den på svenska och jag har fått sällskap av våra litteraturkritiker Lina Kalmteg som sitter mitt emot mig här i studion. Hej!
Hej!
Och hej också till Karin Arbsjö som är med från studion i Malmö. Hej Karin!
Hallå, hej!
Jag börjar med dig Karin, hur stötte du på det här fenomenet alla fyra? Denna bok.
Ja, men jag hörde först talas om den förra året av en kompis som började skicka meddelanden till mig. Ganska liksom exalterad. Har du hört om den här boken? Det verkar som att folk, det har startats massa chattgrupper. Nu ska det vara något möte i Köpenhamn för folk som har läst den här. Och liksom, verkligen sådär. Och så frågade jag så här, ja men vad är det för bok? Hur är den? Och då sa hon, nej men jag kommer absolut inte läsa den. För att det visade sig att hon hade en väninna som hade skilt sig från sin man efter att ha läst den här boken. Och så man kan säga att det började med att jag blev varnad för den.
Okej, läs inte den här boken om du vill fortsätta leva i en heterosexuell parrelation.
Ja, men precis.
Du då, Lina? Vad var din relation?
Spännande, jag behöver en varning i den här boken. Ja, alltså lite liknande ska jag säga. Jag började höra talas, jag kände till Miranda July väl sen innan. Och började höra talas om den här boken förra sommaren var ju, den kom ju precis. Och då var det många som läste den på engelska i Sverige. Så det var ju samtal både här, men också att man hörde liksom amerikanska poddar och sådär samtal om den. Och man blir lite nyfiken när man hör, när de överraskande säger att det är liksom en bok om förklimakteriet som har blivit årets samtalsämne i litterära världen. Då undrar man ju lite vad det är för slags bok. Och sen så kände jag mig väl kanske ganska mycket som målgrupp. Jag tycker att förklimakteriet trendar lite grann runt omkring mig. Och började då, så fort jag själv började läsa den faktiskt direkt också känna så här, jag måste prata med mina vänner om det här. För det är en bok som verkligen ska göra att man vill ha samtal. Så att jag började få ihop till en bokcirkel redan innan jag själv, jag hade kanske läst 25 sidor. Sen rann det där lite ut i sanden, sen har vi haft lite kontakt om den och kanske att jag också tappade lite det, att det kanske inte bara var just förklimakteriet vi skulle träffas och prata om. Det finns ju väldigt mycket mer.
Ja, vi ska strax gå djupare in i den här nya romanen och tematiken, eller just tematikerna som den har. Men du Lina, du har ju faktiskt, du var inne på att du är bekant med Miranda Julys verk sen tidigare. Du har faktiskt också varit hemma hos henne i Los Angeles för några år sedan. Hur skulle du beskriva henne som konstnär och som person som du träffade?
Ja, precis. Jag träffade henne när hennes första roman, The First Bad Man, kom ut 2015 på svenska. Och strax innan då på engelska. i, ska jag också säga, i hennes studio i Echo Park i östra Los Angeles. Och det finns ändå kopplingar till den här boken kring det också. För att det är där hon sen, hon flyttar dit sen när det hänt
absolut,
mycket i hennes
eget liv. Utspelar sig i många nyckelscener i någon sorts garage som är precis. Ett arbetsrum och ett liksom, gömställe för den här.
Men man kan ju säga kort vad hon har gjort för den här romanen, så har hon ju blivit något slags, alltså det här är ett nytt genombrott, men hon fick ju ett genombrott med indiefilmen Me and You and Everyone We Know som kom 2005, som också fick en hel del priser. Där spelade hon också själv, hon är även skådespelare i sina filmer. Och det var någon slags sökande, drömmande konstnärssjäl som försöker bli tillsammans med en skoförsäljare. Och redan där kan man säga att hon grundlade det som vi också märker i den här romanen, någon slags excentrisk konstighet kan man väl säga. Det har hon också gjort tidigare då i sina konstperformance, men det kommer man att känna igen.
Ja, jag tror vi faktiskt har ett klipp från just den där filmen Me and You and Everyone We Know som visades i Cannes till och med tror jag det året 2005. Här har vi ett klipp just där hon springer i kapp den här skoförsäljaren som hon har flirtat med.
So at the end of the next block we'll separate. At Tyrone Street.
Yeah, the Iceland sign is halfway.
Iceland is, it's kind of like that point in a relationship, you know, where you suddenly realize it's not going to last forever. You know, you can see the end in sight.
Yeah, but we're not even there yet. We're still at the good part. We're not even...